Varmt välkomna till Smyna-podden, en podcast från Smyna-kyrkan i Göteborg. Idag kommer vi att få lyssna till Kristoffer Örvall som talar kring ämnet Vi bygger något större än oss själva.
Jag har en förälskelse jag måste bekänna. Den här sommaren och framförallt de senaste veckorna har jag varit förälskad i en person som levde för 2500 år sedan. Jag vet inte om det gör allting med förälskelsen enklare, men Haggai. Och någon bara, jaha. Och de flesta bara, va? Harklar han sig. Haggai är en av profeterna i Gamla testamentet. Och vi ska få läsa en text nu. När ni kommer hem så får ni jättegärna gå in på er mobiltelefon eller öppna er bibel och läsa hela Haggai. Det är bara två kapitel, så det klarar ni. Även om ni inte alla känner att det alltid är jätteroligt, så klarar ni det. Men jag ska läsa de första 9 verserna. Och bär med er nu att det här är en text som är 2500 år gammal. Och jag upplever att det här är en analys rätt in i vår tid. Den första versen känns helt meningslös, men den är viktig för att den här texten den har en hög bekännelse av sin eget liksom historiska sammanhang. Och det kommer också hjälpa oss lite mot slutet av predikan. Så jag läser även den första lite kluriga versen. Men sen får ni lyssna på en fantastisk analys av vår samtid. Under kung Darius andra regeringsår, på första dagen i 6:e månaden, kom Herrens ord genom profeten Haggai till ståthållaren i Juda, Zerubabel, Shealtiels son, och till översteprästen Josua, Josadaks son. Så säger Herren Sebaot. Detta folk säger att tiden inte är inne att bygga upp Herrens hus. Därför har Herrens ord kommit genom profeten Haggai. Hur kan tiden vara inne för er själva att sitta i era panelprydda hus medan detta hus ligger i ruiner? Nu säger Herren Sebaot, tänk på hur ni har det. Ni sår mycket men skördar lite. Ni äter utan att bli mätta. Ni dricker utan att bli glada. Ni klär er utan att bli varma. Daglönarna stoppar lönen i en börs med hål. Så säger Herren Sebaot, tänk på hur ni har det. Gå upp i bergen och skaffa virke. Bygg upp mitt hus. Då ska jag se på det med välvilja och uppenbara min härlighet, säger Herren. Ni strävar efter mycket, men får lite. Skörden ni bärgar blåser jag på. Varför, säger Herren Sebaot? Därför att mitt hus ligger i ruiner medan ni har brott med era egna. Herrens hus, den plats som representerade Guds närvaro på jorden, där man firade gudstjänst, den plats där på den här tiden var själva gestaltningen av det område som skulle vara en tydlig skylt eller lysande stjärna för samhället runt omkring, låg i ruiner. Och Gud tycker att nu är det dags att resa upp Herrens hus. Att se till att bygga den platsen där man ska fira gudstjänst, den platsen som skulle vara ett symbolvärde men också en verklig mötesplats mellan Gud och människor. Det är dags att bygga det huset nu. Men folket säger att tiden inte är inne. Och nu ska vi titta lite på vers 6. Mikael lägger upp den på skärmarna. Och så ska ni gå igenom den punkt för punkt, mening för mening. Ni sår mycket men skördar lite. Alltså, ansträngningen är stor, men ni får lite ut av det. Känner du igen dig i det? Känner du igen fenomenet att bygga eller sträva efter någonting där man lägger kraft, kanske är det studier eller karriär eller relationer, där man liksom tar i ordentligt, men resultatet är litet? Och så fortsätter det. Ni äter utan att bli mätta. Ni dricker utan att bli glada. Som att Haggai har en kikare in på mitt och ditt Facebooksflöde. På dagliga liksom, tidningar, både digitala och papperssaker. Alltså varannan artikel handlar om vad vi bör äta. Eller vad vi inte bör äta. Om hur vi kan fylla oss med tillräckligt mycket eller så lite att våran liksom person blir precis så som det där idealet nu må vara som skiftar sig lite efter smak. Vi fokuserar mycket i vår tid på vad vi äter och vad vi inte äter. Utan att bli mätta, säger Haggai. Det är som att vi har fått någon obalans i hur vi förhåller oss till mat eller hälsa eller självbild. För 2 500 år sedan skriver han det. Ni dricker utan att bli glada. Här skulle man kunna ha en sån här skön, tydlig uppmuntran till nykterhet. Ja, det kan ni få på köpet då. Jag tror inte att alkohol i sig självt är någon form av märklig trolldryck som gör att när du kommer i närheten av den så liksom flyger Guds välsignelse och ande ur dig. Jag tror inte det eftersom att Jesus drack ju uppenbarligen vin när jag läser mitt evangelium och det finns närvarande i den kulturen och i andra kulturer där man tycks kunna hantera detta alldeles utmärkt. Men jag tror att ganska många, kanske av er som sitter här och helt säkert många av era vänner har oerhört problem att hitta en balans i detta. Alltså det är som att man dricker för att bli glad. Och så säger Haggai, ni dricker utan att bli glada. Och du som är helt främmande för det påståendet, häng gärna med mig här någon fredag natt 2. Då märker man vilka som har druckit för att bli glada, men som inte blir det. Jag tror att man kan hålla ett sunt och genomreflekterat och liksom restriktivt förhållande till alkohol som kristen. Jag tror verkligen det. Men jag tror att om man dricker för att bli glad, då har man gått vilse i sitt liksom förhållande till drickandet. Och jag tror, med 2 bara goda grejer, det är så gott att leva ett liv som man kan stå för. Där det inte behöver vara oroligt, tänk om den ringer eller tänk om den dyker upp, vad hände igår? Alltså det är ju inte, nu är ju inte det några bibelordet, utan det är bara någon form av sunt förnuft. Vad skönt det är. Och en annan utmaning och en annan tanke är ju att om det finns människor runt omkring dig som uppenbarligen har större utmaning än kanske du att balansera detta. Se då till att vara ett gott exempel som pekar i rätt riktning. Ni äter utan att bli mätta. Ni dricker utan att bli glada. Ni klär er utan att bli varma. Här hade Haggai absolut dålig koll, i alla fall om sommardagarna. Alltså vissa sommardagar har varit så varma att hur jag än har klätt mig så har jag blivit alldeles för varm. Amen. Men det finns någonting i vårt förhållande till det yttre som jag tycker är intressant. Både när det gäller kläder men kanske framförallt utseende har man fokus på kläder och utseende som någon form av verktyg för att få en härlig gemenskap, en härlig bild av sig själv gentemot andra. Att det på något sätt, det där utseendet, ska göra en lycklig och varm. Då tror jag att det här stämmer. Ni klär er utan att bli varma. Ni fokuserar mycket på det yttre utan att få uppleva en varm gemenskap. Det är en oerhörd industri som inte bara handlar om kläder, utan som också handlar om att du och jag ska uppleva att vi inte duger som vi är när det handlar om vårt utseende. Ni klär er utan att bli varma. Och här är det som att Haggai har suttit och tittat i kikan igen. Daglönaren stoppar lönen i en börs med hål. Alltså arbetaren eller studenten får sin inkomst, stoppar den i sin plånbok och det verkar som att det är hål. Det liksom rinner ut. Det borde vara mer men det räcker inte. Förmodligen är det en ganska klockren analys hos ganska många av er. Alltså det är svårt att förhålla sig till resurserna så att de ska räcka till. Det är som att vi arbetare eller studenter eller den som på olika sätt liksom får in resurser har svårt att få ihop det. Daglödaren stoppar lönen i en börs med hål. Vi bygger vårt egna, tack för Haggai kapitel 1, vers 6. Vi bygger vårt egna. Men det är som att när besiktningsmannen kommer, eller när du själv besiktigar och tittar, vad ger det här verkligen? Då håller det inte. Jag såg för ett tag sedan på ett program som heter Fuskbyggarna. Och det finns någonting återkommande, tycker jag, i det här programmet. Man kommer till ett fint hus med snygg panel. Det ser bra ut på utsidan. Men så har någon börjat skrapa lite. Upptäckt vattenskada, husmögel, hussvamp. Att allting på något sätt är lite skevt. På håll ser det bra ut. Kommer man lite nära kan man ana att vänta nu. Är det verkligen så bra? Och när man börjar lyfta bort bitar så är det ett rivningsobjekt. Det som såg ut att vara ett härligt, vackert bygge var egentligen ett fuskbygge. Är inte det här lite väl hårt? Första Smyrna 19. Ska vi inte vara varma och goda och vänliga och uppmuntrande i kyrkan? Jag har talat till er. Många av er som är här befinner sig mellan 16 och 29 år. Många av er som är här eller lyssnar på detta gör inte det. Men precis för ett par dagar sedan så kom Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor ut med en rapport. En helt färsk, liksom, man kan nästan känna på den att den är färsk och ny, om hur människor i 16-29 års åldern verkligen mår. Den jämförs med hur det såg ut 2007. 2007 så var det en tredjedel av varje ung människa, alltså i det här fönstret, som hade problem med stress eller någon form av psykisk ohälsa. En tredjedel, det är otroligt många. Det är 10 i varje klass. Det var tredje av din kompis. Det är liksom den här delen, eller ja, ni förstår. Den här rapporten, och jag önskar att vi kunde säga, men nu har vi predikat så bra, varit kyrka så bra, gjort och byggt det här samhället så bra att nu ser det bättre ut. Nu är det varannan. Hälften av varje ung människa har så mycket stress att yttre trycket tar över liksom det inre drivet. Lever i en sån miljö att mörkret runt omkring är starkare än känslan av att livet går i rätt riktning. Varannan. Hälften. Det betyder till exempel att du som kom hit och tänker att i kyrkan verkar man må rätt bra. Kanske är bara jag som kämpar med hur jag mår på riktigt. Alltså det är lika många här inne som gör det, som inte gör det. Hälften. Var och varannan. Det syns inte på utsidan hur man har byggt sitt liv eller vad som drabbat livet. Vad gör Gud åt det här? Ja, på Haggais tid och Zerubabel som var ledaren för bygget, projektet att bygga Guds hus, så var det just huset, templet som skulle stå mitt bland folket. Och det är som att Jesus vet det här. För några hundra år senare så är det Jesus som talar om ett bygge. I Matteus kapitel 16, vers 18. Och jag säger det att du är Petrus, klippan. Och på den klippan ska jag bygga min kyrka. Och dödsrikets portar ska aldrig få makt över den. Jesus initierar ett annat sorts bygge. Fram till dess hade gestaltningen, fokuset för Guds närvaro och Guds impact och påverkan på samhället varit templet. Och nu så startar Jesus ett annat bygge. Kyrkan, församlingen. Vi har en del begreppsförvirring kring just kyrka och församling, men det har inte grekiskan, utan det är ekklesia. Detta vackra, sjungande ord som handlar om just det vackraste, ibland mest problematiska, men det mest kraftfulla som Gud har skapat som sin frälsningsplan. Kyrkan, församlingen. Varför kommer jag prata om det här nu de kommande 10 minuterna? Jo, för att om man skulle summera den gärning Jesus gjorde, om man skulle titta på Kristus, vad hans liv utmynnade i, så var det just församling. Han byggde inte en politisk organisation. Han byggde inte en militär struktur. Han byggde liksom inte det ena eller det andra eller det tredje eller det fjärde som hade varit massa positiva grejer, utan han byggde kyrka, församling. Han väljer några människor som han lever nära. Och så kallar han det för detta vackra ekklesia, sin församling. Och så skickar han dem ut till att förvandla och förändra en hel värld i Matteus 28. Vet ni, Guds frälsningsplan ryms i ordet ekklesia. Tanken för den här världen, att bli påverkad, att bli uppbyggd, är genom sin församling. Det är någonting som var spännande. Jag vet inte om ni tänkte på det när vi läste Haggai kapitel 1 alldeles nyss. I vers 9. Lyssna. Ni strävar efter mycket men får lite. Skörden ni bärgar blåser jag på. Varför, säger Herren Sebaot? Därför att mitt hus ligger i ruiner, medan ni har brott med era egna. Det här är oerhört märkligt och oerhört kraftfullt. Haggai kopplar ihop vilket tillstånd det är på Guds hus med konsekvens och tillstånd runt omkring i samhället. Det är som att Haggai säger att därför att mitt hus ligger i ruiner och ni har brott med att liksom fylla era egna byggen, då strävar ni efter mycket utan att vinna något. Då dricker ni utan att bli glada. Då äter ni utan att bli mätta. Det är det Jesus gör när han utmanar oss till att vara, och det här har jag ju predikat, har du varit här typ 2 gånger så har du hört det här 2 gånger från mig. I Matteus kapitel 5, vers 13-16. Ni är jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, hur ska man få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas bort och trampas av människorna. Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas. Och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren så att den lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Jesus kopplar ihop hur väl fungerande församlingen är och vilka konsekvenser det får på dess omgivning. Saltet är ju inte till för sig självt, det är till för att sätta smak och beskydda det kommer i kontakt med. Ljuset uppe på en stad som blir en vägvisare i mörkret. Församlingen är inget projekt där egoismen står i centrum. Församlingen är ett ekklesia, ett Guds bygge där världens förvandling är i fokus. Och det är oerhört. För församlingen är Kristi kropp. Kristus sätt att gestalta sin egen närvaro. Och hur är det då möjligt att det då skulle handla om sitt egna liv när Kristus liv handlade om världen? Alltså vi kan gå vilse i kyrkan, tro och tänka att det finns till för vår egen skull, för att jag och mina barn ska få en uppväxt som är härlig och vacker. Det är inte Kristus. Kristus, du så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. Han älskade världen. Det finns ett fokus. Jag tror till och med att det är möjligt att gå till kyrkan och fortfarande behålla fokuset jag, mig och mitt eget bygge. Alltså jag älskar att sjunga lovsång. Jag älskar att vara på gudstjänst efter gudstjänst. Men ibland har jag kommit på mig själv att jag gör det för min egen skull. För att jag behöver. För att jag, citat, har så mycket oförlöst. Eller för att jag har så mycket som behöver bli bearbetat. För att jag. Vet du, det är inte Kristus. Kristus är aldrig jag. Kristus är alltid en kärlek åt någon annan. Vi vill väldigt gärna be för dig som har behov. Men se till att du inte hamnar i en egoistisk kristendom som blir någon form av Lisebergs upplevelsefält. En rad serie av möten efter möten där du upplever Gud starkare och starkare och starkare. Men där ditt liv inte resulterar i att människor kommer närmare Jesus. Det där huset som var tänkt att vara en gestaltning och plats där Guds närvaro påverkade världen. Om egoismen får råda så är det i ruiner. Det finns en tro och känsla kring att när nu hinner jag inte med i alla fall. Det är inte tid för mig att kliva in i ännu större utsträckning att bygga Guds församling. Jag har så mycket annat. Det är studier, det är karriär, och det är vänner och det är det ena med det tredje. Och då är det som att Guds röst bara ropar till oss. Skärp er. Se hur ni har det. Fast att du bygger och bygger ditt egna, så blir konsekvensen inte att du blir uppbyggd. Utan du går hungrig därifrån. Och om du ofta tänker, nej men jag kliver inte in för jag har så fullt upp med mitt egna projekt. Då tror jag att Bibeln säger till dig, nu är det dags att bygga Guds hus. Nu är det dags att kliva in i det projekt som är Guds frälsningsplan. Inte för en egen skull främst. Jag tror att det påverkar dig och kommer göra dig väl. Men det behövs för det förvandlar den här världen. Jag ska läsa ett bibelord nu innan lovsångsteamet alldeles strax kommer fram. Och det här är ett bibelord som är märkligt. För det vänder sig nämligen självt mot ondskan. Det är inte ofta Bibeln gör det. Men här är det som att alla de hinder som kan ställas framför att du får bli den som Gud har tänkt i hans bygge får en utmaning. Det är Zakaria, kapitel 4, vers 6b och 7. Detta är Herrens ord till Zerubabel, han som fick uppdrag att bygga. Varken med styrka eller makt, utan med min ande, säger Herren Sebaot. Och nu, vem du än är, du stora berg, inför Zerubabel ska du bli till slät mark. Han ska föra fram slutstenen medan man ropar nåd och välsignelse. Vad finns det för hinder för dig att sluta bygga ditt eget och kasta det in i bygget av Guds rike? Vet du, alla de där hindren, jag tror att de kommer resa sig. Och så vill vi den här gudstjänsten att Guds ande ska göra någonting. Guds ande är Guds egen närvaro i utgiven form till den som väljer att ta emot honom. Så är du här och tänker, jag, alltså, om jag ska på riktigt sluta leva för mig själv, då behöver både det här och det här ske. Vi kommer stå och ropa nåd och välsignelse. Vi kommer stå och ropa att det är möjligt om du inte gör det i egen kraft, utan låter anden göra det. Hur bygger du? Vad blir det för frukt? Är du beredd att kliva in i ett bygge som är större än dig självt? Vi sjunger en lovsång, och mot slutet av den lovsången så kommer jag göra en liten speciell inbjudan. Men vi står upp och så sjunger vi. Fundera på hur du bygger ditt liv.
Du har lyssnat på en predikan från Smyrnakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyrnakyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.